Jag var 15 år när jag började sommarjobba på ett tegelbruk strax utanför Karlstad, där jag bodde och växte upp under tonåren. Det var ett hårt jobb, men det var väldigt lortigt arbete. Ibland stod jag vid bandet där leriga blivande tegelstenar skulle sorteras och läggas till rätta. Och efter bara några timmar vid det bandet så var man lerig från topp till tå, jag försäkrar dig. Ibland så blev jag också kallad till ugnarna, för man bränner ju teglet på den tiden in i ugnar. Och man murade upp tillfälliga portar framför ingången till brunnarna. Och vi skulle hugga ner de där portarna för att få ut teglet ur ugnen. Och du kan tänka dig vilket rök av tegeldamm och torr murbruk som vällde över oss när hettan från ugnen strömmade ut. Och man kände man var genomsvett i de lortiga kläderna. Svetten lackade. Och när arbetsdagen var över så kom jag ner i omklädningsrummet. Och det var så skönt att få ta av sig de här genomlortiga kläderna som nästan kunde stå för sig själva. Och ännu skönare var det att gå in och ställa sig under duschen och känna hur vattnet, det varma vattnet, bara sköljde hela kroppen ren och fräsch igen. Men vad skulle du ha sagt om du varit där och kollat? Om jag gick ut ur duschen och tog på mig de lortiga kläderna igen på en ren kropp. Det vore ju helt galet naturligtvis. Jag hade förstås rena kläder hängande i skåpet, i omklädningsrummet. Kläder som var avsedda för helt andra syften än det där lortjobbet. Inget nedlåtande om jobbet i sig. Det har hög dignitet att jobba med händer och så vidare. Men man blev lortig. Och mina fritidskläder passade inte för det sortens göromål. Så när jag cyklade hem igen med de nyduschade kroppen och de nya kläderna, rena kläderna, så kände jag mig nästan som en ny människa. Du kan säkert tänka dig in i det där. Och det här illustrerar vad som händer när en människa kommer till Kristus och när hon låter döpa sig. När vi kommer till Jesus Kristus så blir våra liv visserligen genomlysta. Och vi ser fläckarna och lorten så att säga på våra solkiga kläder. Men av nåd så förlät han oss och renade oss från all synd. Och vi fick lägga av oss de gamla lortiga kläderna och överge den gamla livsstilen. Och han gav oss rena nya kläder som var avpassade för en helt ny sorts livsstil. Och vi fick klä i oss faktiskt Kristi egen rättfärdighet. Så att Gud valde att från den stunden se på oss inte bara så som rena utan dessutom rättfärdiga med den rättfärdighet som Kristus äger. Och efter den renande duschen och efter att ha tagit på mig de rena kläderna så skulle det också vara lika tokigt för mig att gå upp igen och börja jobba med leran och damm i leran och dammet. Hade du sett mig göra så skulle du också protestera och säga, men Roland, vad tar du med dig till? Du har ju de rena kläderna på dig. Det passar ju inte att jobba med det där nu. I Kolosserbrevet 3 så använder Paulus den här bilden av ett klädbyte som är långt, långt radikalare än vad jag höll på tegelbruket. Han talar om att klä av sig hela den gamla människan och istället klä i sig en ny människa. Den gamla människan, handlar inte om ålder här alltså, utan gammal i förhållande till någonting nytt. Den gamla människan står för den natur eller böjelse hos oss som leder till att vi lätt lortar ner oss i moraliskt avseende och gör det som vi vet är fel. Och vi känner att vi får dåligt samvete. Det är det som kallas synd. Vi har missat målet lite grann på olika områden i våra liv. Hela den här gamla människan och dess livsstil får vi av nåd klä av oss. Och inte bara klä av oss, vi får begrava den. Och vi får betrakta den som död och förlorad sin kraft. Det är därför Jesus gav oss uppmaningen och uppdraget att döpa dem som kom till tro. Han ville att de skulle vilja följa honom och vara hans lärjungar. Och att de skulle veta att tron på honom inte bara hade gjort dem rena. Det är ju, vattnet är ju en symbol för den här reningen också. Och de här vita kläderna som vi använder är också det en symbol för reningen och för rättfärdigheten i Kristus. Han ville att vi skulle veta att samvetet nu är rent. Och han ville att vi dessutom skulle få en befriad hållning till hela den gamla människans herravälde. Den ska inte bestämma över mitt liv längre. Och inte bara det, utan som Kristus uppstod ifrån de döda, så har också de som följer honom uppstått ifrån det gamla livet till ett helt nytt liv med Herren Jesus Kristus som Herre. Och som får en helt ny inriktning, ett nytt mål i livet. Det är detta som Paulus vill påminna oss om. Och skriver därför till den lilla församlingen i Kolosse. Vi kanske kan få ett par av de första verserna på duken är framme. Där det står, om ni alltså har uppstått med Kristus. Sträva då efter det som finns där uppe, där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus i Gud eller hos Gud. Om ni alltså har uppstått, säger han, med Kristus, vilket dopet så tydligt illustrerar. Lev då ett uppståndelseliv. Ett liv som får sin näring, inte av det jordiska, utan av det himmelska. Var inte koncentrerade på det jordiska. Du har ett nytt hemland att längta till. Det hemlandet och Guds rike kommer först i din prioritering. Det är så lätt, och det vet vi alla, att bli upptagen av det här jordiska. Och alla bekymmer, allt som ska skötas, alla tider som ska hållas, alla räkningar som ska betalas. Alla relationer som ska upprätthållas, allt. Och det är så lätt att det får ta över handen. Och det får oss att sänka blicken. Och glömma bort att se på det som är där ovan. Allt som finns i den här världen, hur viktigt det ändå är för vårt uppehälle och allt det. Vi måste ju sköta våra förpliktelser här. Det är inte det som Paulus menar. Men ändå så är det förgängligt. Din karriär, i vilket yrke du än gör den, kommer en dag att avslutas. Och både ägodelar och popularitet kommer att bli tagna ifrån dig. Allt vad du äger måste du en dag lämna. Och ditt namn, som många kanske idag känner, kommer bara inom ett par generationer att vara totalt bortglömd. Ingen ska tala om dig och mig, knappast om ett par generationer. Barnbarnen möjligen, men knappast barnbarns barn. För de såg dig kanske aldrig. Men det som är där ovan, det består. Vad vi har i Kristus, det finns kvar. Den skatten som Kristus innebär, den finns kvar även bortom döden. Jesus sa därför, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska också allt det här andra som ni bekymrar er så mycket om, det ska ordna sig. Gud vet vad ni behöver och han ska möta era behov. Kanske inte på det sätt som du har tänkt dig alltid, men han är trofast. Han kommer att möta dina behov. Din nye Herre sitter nu på Guds högra sida i majestät. Och han har skatter att förmedla som du inte kan finna någon annanstans. Tänk på det som finns där uppe, stod det. Och det betyder inte att du ska bli världsfrånvänt. Tvärtom, du har ett hopp som gör att du blir ännu mer motiverad att arbeta för det som är rätt och riktigt och sant och gott i den här världen. Därför att du vet att om Kristus sitter på tronen och han är den han är, då ska rättfärdigheten segra, inte det orättvisa och orättfärdiga. Då ska det goda segra med honom, inte det onda och destruktiva. Däremot är det så här, att få smak för det himmelska, för det rena, för det heliga, ger dig samtidigt en avsmak för det orena och allt som strider mot Guds goda och heliga väsen. Du tycker inte riktigt om det längre. Du känner att det passar inte de nya kläderna. Det är sånt som vi har dött bort ifrån. Det har förlorat sin attraktionskraft på oss. Det är nämligen så att livet i Jesus Kristus hjälper oss att genomskåda materialismens tomma utfästelser. Och den ger oss, livet i Kristus ger oss en lust att satsa på någonting annat, någonting större än bara oss själva. Vi har blivit befriade från den livsstilen. Ni har ju dött. Vers 3. Vi får se om vi får upp det. Det står så här i vers 3. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Det gamla livet har kommit till ett slut. Ni har ju dött. Jag ser ut över samlingen här. Ingen ser ut att vara död. Och det är inte det som Paulus menar förstås. Ni har dött till det gamla livet. Och nu lever ni ett osynligt liv tillsammans med Kristus i Gud. Eller som Paulus uttrycker det i Galaterbrevet 2. Jag själv, mitt gamla jag, är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, mitt gamla jag, mitt egoistiska jag. Utan Kristus lever sitt liv i och genom mig. Men den dag Kristus återkommer, som det står i den här versen, så ska vi ändå bli honom lika. Det liv som är osynligt inom oss nu, för ingen kan ju säga och se liksom det liv som vi har i Kristus, det är fördolt inom oss. Men när Kristus kommer ska det på något sätt bli uppenbart. Och våra kroppar ska förvandlas till hans härlighetskropp och vi ska bli honom lika. Och eftersom det här är Guds stora och höga syfte och mål med våra liv, så vill han att vi under det att vi väntar på den dagen inte ska hoppa i de gamla kläderna igen och leva som om vi aldrig hade blivit renade eller fått nya kläder eller blivit befriade från den gamla människans herravälde. Därför säger han i vers 5: döda därför det jordiska, den naturen, den gamla naturens lemmar. Det vill säga, låt den livsstilen som är död, låt den få vara död. Och han räknar upp en del saker som kännetecknade lite grann den gamla naturens livsstil. Otukt, orenhet, lidelse, onda lustar, själviskhet. Detta är avguderi, säger han. Allt det här avser troligen sexualitet som utlevs och uttrycks och rycks ut ur sitt sammanhang som Gud har avsett. Våra kroppar inklusive sexualiteten är underbara gåvor från Gud som vi ska bejaka, som vi ska vara tacksamma för. Och därför får vi inte tänka om de gåvorna att man kan använda dem precis hur som helst, som man tydligen tidigare hade gjort i Kolosser. I sin gamla livsstil hade kolosserna gjort den sexuella tillfredsställelsen till nästan det enda målet i livet. Ja, det hade blivit snubblande nära avguderi. Att leva ut sin sexualitet precis som man själv vill och behagar, det kan komma att stå i vägen för den nya livsstilen. Och inget för kolosserna före detta fick tydligen stå i vägen för min egen tillfredsställelse. Det var det viktigaste av allt. Men vet du vad evangeliet säger? Det har goda nyheter också i det här avseendet. Den står i 1 Korinthierbrevet 6:13. Kroppen är inte till för otukt, utan för Herren. Och Herren är till för kroppen. Det vill säga, Herren vill också vara din kropps herre. Din kropp är inte längre din. Den tillhör Kristus. Han har lagt ner sitt liv för att rädda dig till en annorlunda livsstil. Och i sin uppmaning till den livsstilen skriver Paulus till församlingen i Korint, som faktiskt på den tiden alltså levde i ett samhälle som nästan var lika sexualfixerat som vårt samhälle är idag. Han skrev så här till dem: Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått från Gud, och att ni inte tillhör er själva längre? Ni har nämligen blivit köpta, och det priset är redan betalt. Så ära då Gud, förhärliga då Gud med er kropp. Mina vänner, det finns ingen högre värdighet att ge åt den mänskliga kroppen, inklusive sexualiteten, än det som Nya testamentets evangelium ger. Han har befriat oss från den gamla livsstilen. Vi måste inte följa den. Det går att leva annorlunda. Man måste inte längre göra som alla andra gör. I så fall skulle vi inte längre vara jordens salt och världens ljus. Och detta innefattar givetvis alla livsområden. Men om du är intresserad av det som jag här har lite grann vidrört, så finns det en artikel där ute på bordet utanför kyrkdörrarna som handlar om sexualitet och hur man ska kunna handskas med den när man är förälskad som man är. Nåväl, vi får se vad du tycker. Gift eller sambo, spelar det någon roll, heter den. Gud lämnar oss inte åt våra nyckfulla begär, för vi är människor, både du och jag. Och vet du, om du känner dig själv, då kan du också veta hur pastorn är. Han är precis som dig. Och jag utgår från att lika svag som jag är du. När jag gick i fjärde klass så åkte vi ner till stans badhus i Karlstad. En gång varje termin var en sån jätteviktig dag för hela klassen. Och vi kom ner till bassängen där inne i badhuset som var bokad för oss. Och det fanns en kille i klassen som hade drabbats av polio, så han måste gå med kryckor. Hans ben var för svaga för att bära honom. Men vet du vad Mats gjorde då? Han la kryckorna på bassängkanten och så hoppade han ner i vattnet. Och så när det var ungefär, räckte vattnet, han visste att det skulle räcka upp till bröstet här ungefär, så sträckte han upp båda händerna och så lyste hela hans ansikte och han ropade till klassen: jag kan gå, jag kan gå, jag kan gå. Va? Mats kan gå, vad är det som har hänt? Hade han fått starka ben? Nej, när timmen var slut så måste han upp på bassängkanten och ta kryckorna igen. Han var lika svag som förut, men ni förstår ju alla de fysiska lagarna som gällde. Vattnet tryckte honom upp liksom och bar honom så han blev lättare. Och detta är en bild på den helige ande som bor i oss och som kommer vår svaghet till hjälp. Så med hjälp av den helige andes kraft kan vi få säga: jag kan gå, jag kan leva ett nytt liv. Inte jag med min svaghet, men Gud med sin styrka kommer min svaghet till hjälp. Guds ord ger din kropp största tänkbara värde och värdighet. Även om kroppen åldras och dör, ska den en gång uppstå till en kropp lik Kristi härlighetskropp och uppståndelsekropp. Den ska bli någonting mer än bara mull, som prästerna säger ibland. Av jord är du kommen, av jord ska du återbli. Det är inte hela sanningen. För det finns någonting som heter det dödas uppståndelse, då Gud på ett mirakulöst sätt ska använda något frö, någon enda liten atom från den kropp som en gång var din och skapa någonting helt nytt. Och han tar bilden ifrån parkalén här nere. Vi vet att lökarna ligger där under marken. De är grå, de är gula, de är ganska färglösa. Men om det fortsätter som det gör så här, så kommer det snart att sticka upp vårlökar i de mest underbara färger. Nytt liv. Så är det med uppståndelsen, säger Korinthierbrevet. Det som sås är inte likt det som kommer, men det ska Gud se till att det blir någonting mycket, mycket vackert av en gång. Att missbruka, jag menar, känn dig stolt över din kropp och använd den till Guds ära. De år du har, du vet inte och jag vet inte hur många år, hur lång tid vi har att använda vår kropp till Guds ära här på jorden. Att missbruka Guds gåvor framkallar Guds vrede, står det. Vilket inte är detsamma som att Gud blir arg och på dåligt humör. Utan Guds vrede innebär en moralisk indignation, en sorg till och med, över att vi ohelgar hans namn. Att vi älskar det skapade, inklusive våra kroppars tillfredsställelse, mer än skaparen. Och eller till och med som om skaparen inte funnits och hade någonting som helst med saken att göra. De nya kläderna uppmuntrar till en helt ny livsstil. De här vackra vita dräkterna som de hade på sig. Vi skulle ju inte säga till dem, kom och hjälp mig att meka lite med bilen här efter gudstjänsten. I de kläderna, om de hade dem på sig, då skulle ju genast bli genomsörliga. Utan själva klädstilen uppfordrar till försiktighet, eller hur? Lägg därför bort, säger han i vers 8. Lägg därför bort allt som kännetecknade den gamla livsstilen. Och så ger han några exempel som framför allt har med vårt tal att göra. Lägg bort vreden, och i det här fallet betyder det ilska som skadar andra människor. Man får bli arg, men man bör inte bli arg på ett sätt som sårar andra. Häftighet är graden värre. Att spy ut galla i ohämmat raseri, läste jag en kommentar att det betyder. Och det känns ju inte så trevligt. Ondska, det är när man förtalar andra människor bakom deras rygg för att skada deras rykte. Oförskämdhet och smädelse, det är när man uttalar förakt för en medmänniska. Och det är att inte respektera människan som Guds avbild. Att förakta henne, vilken ras hon än är, vilket folk hon än kommer ifrån, vilken samhällsklass hon än kommer ifrån. Uttala aldrig ett förakt över en människa. Skändlighet avser fräckt och orent tal. Han tar några exempel sådär, va, hur vi kan använda vår mun i den gamla livsstilen. Ljug inte för varandra heller. Var uppriktiga och ärliga. Kör inte med halvsanningar för att rädda skinnet, eller vita lögner i syfte att framstå i bättre dagar, eller föra människor bakom ljuset. Ni har ju, säger han, nästa vers, ni har i vers 9, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor, och iklätt i den nya människan. Jag vet att det är lätt att halka tillbaka i den gamla livsstilen. Det är väldigt lätt att halka tillbaka i de gamla vanorna. Den gamla naturen, förstår du, den ligger där ständigt på lur för att hitta sina tillfällen. Och ibland så blir vi överraskade att vi inte har kommit längre på helgelsens väg. Som en dag när jag kom med min bil här på Göteborgsgatan. Jag skulle bara upp på expeditionen och göra någonting som kanske tar 10 minuter högst, va? Så därför låsa upp porten och in med bilen där. Det tog för lång tid, tänkte jag. Det besväret vill jag inte ha. Så jag parkerar här på du vet, väntplatsen här. Och för att inte vara vägen för alla bilar, så ställer jag halva bilen dessutom uppe på trottoaren. Så det var flott, va? Så tog jag portföljen och steg ur bilen, och framför mig står en parkeringsvakt. Vad ska det här betyda då? Jag skulle bara lämna in den här väskan, fick jag. Det bara på en tiondel sekund undslapp mig en vit lögn för att klara mig ur situationen. Skulle bara ställa väskan innanför dörren. Ja, okej då, sa han. Och jag tog väskan och gick in innanför dörren. Och stod där och skämdes. Och jag såg parkeringsvakten gick bortom hörnet. Och ställde jag väskan där och sprang jag ut. Tog bilen och körde runt ett kvarter. Och kom tillbaka och öppnade dörren och körde in och parkerade. Och snabbt upp så ingen skulle se mig. Och så satt jag mig vid skrivbordet och skämdes ännu en stund. Vad var det jag hade gjort? Jag hade gått upp med mina rena kläder och börjat jobba i lorten igen. Liksom. Jag hade fallit tillbaka i den gamla människans livsstil. Så det är lätt. Så är det. Den gamla människan blir aldrig bättre. Och det är inte meningen att vi ska jobba med den så att den ska bli bättre. Goodbye med den. Den är död och begravd. Den ska inte längre behärska oss. Den tar sina tillfällen, men du har fått en ny natur, en ny skapelse i Kristus som du ska ge näring åt, så att du inte lika lätt som mig halkar tillbaka. Och gör man det, så är Gud nådig och barmhärtig. Och det står att vi får bekänna våra synder, så ska han förlåta oss och rena oss från all orättfärdighet. Vi får ge Gud rätt och han förlåter oss. När sånt kommer ur vår mun så skorrar det ju med den gamla, med den nya livsstilen. Och vi känner det så väl. Vi vet att det inte passar de nya kläderna. Men det finns ett underbart alternativ. Och det här slutar jag nu med att säga det som står i vers 12. Och det finns ett underbart alternativ till det här nederlaget. Som dopet hjälper oss att komma ihåg. Det står så underbart. Som Guds utvalda. Heliga, det vill säga han har tagit tag i oss, han har tagit oss ur mörkrets rike, han har satt in oss i sin älskade sons rike och han har satt på oss nya kläder och nu har han helt nya syften med våra liv. Och han kallar oss mina älskade. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Allt det här innebär att man kan söka andra människors bästa och sätta dem lite grann före sig själv. Det är motsatsen till det allt andra. Så ser det nya livets klädstil ut. Och jag tycker nog att den är ganska vacker. Ja, helt underbar faktiskt. Den slår ut alla modeuppvisningar som någonsin gjorts av aldrig så stiliga mannekänger i Paris, i London, i New York. De har inte en chans mot den här skönheten. En av mina lärare kom hem från ett besök i Indien, kommer jag ihåg. Och han var alldeles berörd av någonting han hade sett på ett leprasjukhus i Indien. Det var ett kristet leprasjukhus som han samlades till kvällsandakt och de hade bett honom hålla en liten andakt. Men innan du säger något, sa kaplanen, är det någon av patienterna som vill säga något kanske? Och då reste sig en kvinna på tredje raden. I sina trasiga, lortiga kläder. Hon sträckte upp sina båda händer vars alla 10 fingrar var upphätna av spetälskan. Och så sa hon under det att hela hennes ansikte strålade. Jag tackar Gud för att jag genom min spetälska har lärt känna Kristus. Och jag är hellre spetälsk med Kristus än frisk men fortfarande en främling för hans nåd. Och så satte hon sig ner. Och min lärare sa, jag försäkrar dig. Det var den vackraste kvinnan jag har sett. Äger du den skönheten? Den kan bli din. Det är inte en klädstil som briljerar eller försöker fånga andras uppmärksamhet. Men ändå, den blir aldrig omodern. Den står sig ända in i evigheten. Den är lika vacker som Jesus är vacker. Och den kan bli din här idag i tabernaklet. Om du gör som Igge gjorde. Öppna ditt hjärta och säg Jesus kom in. Rena mig också och låt mig också få bli din. Amen. Tack gode Gud för att du har talat till oss. Uppmuntrat oss som är kristna att fortsätta att leva för dig. Tack för dem som du har tagit hand om sista tiden. Tack för den som du ska ta hand om idag. Den man eller kvinna som har lyssnat kanske för första gången till de här glada nyheterna. Det finns förlåtelse, det finns befrielse. Herre, nu talar du rakt in i ett hjärta. Och du säger, lyssna till min röst. Jag står framför ditt livs dörr och klappar. Om du öppnar dörren ska jag gå in till dig och hålla måltid med mig och skapa fest och glädje i ditt liv som du inte trodde fanns. Ha förtroende för mig, säger Herren. Jag är trofast. Jag ska också fullborda det som jag har börjat i ditt liv. Och du som har kämpat med den gamla naturens uppkäftighet i många år och trott dig inte har någon chans. Till dig säger Herren, min nåd är dig nog. Jag kommer inte att svika dig. De nya kläderna kommer att bli allt vackrare. Ju närmare hemmet du kommer. Ge inte upp. Jag har lovat att vara med dig alla dagar, inte tidens ände. Amen.